Vi har ju bestämt att vi ska vara på vandring genom Bibeln under hösten, Gamla testamentet. Vi startade ju med församlingshelgen då vi hade besöket av Anders Blåberg. Då han lyfte fram Bibeln på ett speciellt sätt. Och sen beslutade vi att köpa ett antal biblar och placera i bänkarna här i kyrkan så att vi kan vara med i bibelläsningen också när vi möts här i kyrkan. Och vi är på vandring genom Gamla testamentet och vi gör några olika hållplatser där vi stannar till och lyfter fram speciella saker för att få en helhet av Gamla testamentet, men det är ju stort och långt och ni ser att det är inte lätt att täcka in allt i de här tillfällena, men vi gör ett försök och idag är det profeter, Guds röst som är temat. Och har du inte varit med dig vid alla tillfällena utan missat en del av de här predikningarna på de här temana, så gå in på församlingens predikoarkiv på hemsidan och lyssna till det du har missat, så kan du få med helheten på det sättet. Varför dyker profeterna upp i Israels historia, kan man ställa frågan. Ja, om vi går tillbaka lite grann i det som vi redan har predikat om, så Gud slöt ju ett förbund med Abraham och senare med hela Israels folk vid Sina i berg, och Herren hade lovat, eller har lovat, och det kan vi läsa i Andra Mosebok 19:5 om. Det står så här: om ni hör min röst och håller mitt förbund, så ska ni vara min egendom framför alla andra folk på jorden. Det var det förbund som Gud slöt med Israels folk. Och förbunden med Herren och lagen. Nu fick vi salla ut också. Förbunden som folket slöt med Herren och lagen som de fick ta emot genom Mose vid Sinai skulle vara grunden för att folket vandrade med Herren och var Guds folk. Men en del av kungarna i Israel avvek från Herren, och folket gjorde det också, och ibland tillbad man främmande gudar. Och då sände Gud profeter som Guds röst för att folket skulle återvända till Herren och förnya förbunden med Herren som man hade ingått. Och då kan man ställa frågan, vad menas med en profet? Ja, det är en som förmedlar ett budskap, förkunnar ett budskap. Inte bara förutsäger någonting som ska ske, kanske långt i framtiden, utan har ett budskap som kan gälla den tid som är nu eller i framtiden att förmedla till människorna. Och när vi läser tidigt i Gamla testamentet så möter vi ibland profetgrupper. Tidigt i Israels historia. Man kan läsa om hur kung Saul mötte en skara profeter vid ett tillfälle. Det står i Första Samuelsboken 10 om det. I Andra Kungaboken 2 så talas det om profetlärjungar som hade väldigt nära kontakt med Elia och Elisa. Och man kan också se att det fanns någon form av profetskolor för de här profetlärjungarna. De här tidiga profetskarorna eller profetgruppen, om vi säger så, kan man också se att de var verksamma i samband med gudstjänsterna. I sången och musiken förekom de också. Och då kan man också faktiskt läsa att de här profetgrupperna kom i profetisk hänryckning i samband med sången och musiken. Så man kan säga att det fanns en karismatisk rörelse också i det tidiga Israel. Men när vi tänker på profeter i Gamla testamentet så tänker vi kanske främst på de som vi har lärt känna vid namn i Gamla testamentet. Om vi tittar lite grann på profeter från äldsta tiden så kan man läsa om att Abraham kallades faktiskt för profet. Tänker vi kanske inte på. Aaron, Mose bror, kallades också för profet. Han var ju Mose mun och var talesman åt Mose. För Mose hade ju sagt till Gud att han kunde inte tala. Han hade en trög tunga, men Gud sa att din bror Aaron ska vara talesmannen för dig och för folket. Ja, Mose själv kallades också för profet. Och faktiskt läser vi att han räknades som den största av profeter i Israel. Tänker vi kanske inte på. Så kan vi se att det fanns skriftlösa profeter under år 1000 till 800 före Kristus. Det var vid den tidpunkten när riket delades. 926 delades riket i Israels rike och Juda rike. Och då fanns det profeter som inte har lämnat några skrifter efter sig. Och vi känner, de jag har satt upp här, känner vi ju vid namn Samuel som var med och smorde David till kung. Och profeten Natan som fick vara profetrösten till David när han hade syndat. Och profeten Natan fick gå till rätta med David. De var verksamma före rikets delning. Efter rikets delning så domineras scenen av profeterna Elia och Elisa, som vi känner ju, som är omnämnda i andra utav Gamla testamentets böcker. Men ingen utav de här profeterna har ju lämnat några skrifter efter sig. Vi har däremot en stor grupp utav profeter som vi kan kalla för skriftprofeter, som var verksamma 800 till 400 före Kristus. Under den tidsperioden, ni märker att vi rör oss i en tidsperiod av ungefär 1000 år när vi pratar om profeterna idag. Vi har profeterna som var verksamma före fångenskapen, och man kan väl säga hela den här perioden var profetismens blomstringstid i Israel. Före fångenskapen, Jesaja, Jeremia, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika, Nahum, Habakkuk och Sefania. Sen har vi fångenskapens profeter, Jeremia, Hesekiel och Daniel. Jeremia kom aldrig till Babel under fångenskapen. Han fick vara kvar i Jerusalem, men däremot Hesekiel och Daniel var med folket i fångenskapen i Babel, så de var ju verksamma där. Hesekiel fick väl bli något utav själavårdare för det fångna folket. Jag ursäkta, jag står med ryggen åt er. Hoppas ni ser där också. Hesekiel fick kanske bli en speciell själavårdare för det fångna folket i Babel. Daniel tillsammans med andra unga män fick ju tjäna vid hovet i Babel. Och vi minns ju Daniel kanske speciellt, höll på att säga, från söndagsskolan, berättelserna. De unga männen som inte ville tillbe Nebukadnessars bildstod, utan blev kastade i den brinnande ugnen och blev räddade. Det Gud räddade dem. Och Daniel som vägrade att tillbe kungen, som stod upp med sin tro på den levande guden och blev kastad i lejongropen, men också där blev räddad på ett fantastiskt sätt. Daniel stod rakryggad som en som ville tro på Gud i himmelen och ingen annan Gud. Det är de tre fångenskapens profeterna. Och sen har vi profeterna som var verksamma efter fångenskapen i Babel. Haggai, Sakarja och Malaki. Det är ju senare. Haggai och Sakarja var verksamma under den tiden när Zerubabel var verksam för att återuppbygga templet i Jerusalem, när judarna hade fått vända tillbaka från fångenskapen i Babel och börja på tempelbygget. Och de här två profeterna var särskilt igång och uppmuntrade folket att fortsätta på bygget när de omgivande folken försökte göra det svårt för folket att bygga på templet. Då uppmuntrade profeterna att Haggai och Sakarja att de skulle fortsätta med tempelbygget. Och Malaki är ju den sista av profeterna i Gamla testamentet. Och han är den som talar om att rättfärdighetens sol ska gå upp med läkedom under sina vingar, profetian om Jesus. Ja, den sista profeten i Gamla testamentet, den har vi egentligen i Nya testamentet, och den ska vi tala om vid den sista predikan i den här serien. Den kommer i advent, och det är ju Johannes Döparen. Men han har ju inte heller lämnat några skrifter efter sig. De fyra stora profeterna som man kanske brukar tala om, det är ju Jesaja, Jeremia, Hesekiel och Daniel. De har ju mycket innehåll i sina böcker. De 12 andra profeterna brukar vi kanske lite slarvigt ibland kalla för småprofeterna. De är 12 till antalet. Bland annat därför att deras böcker är ju inte så omfattande. Det är inte så många kapitel i de böckerna. Jesaja omnämns ofta som konungen bland profeterna. Han levde och verkade i Jerusalems centrum. Han fanns i händelsernas centrum, och han var verksam under 5 kungars tid. Så han hade, så att säga, koll på en lång tidsperiod, och hade också mycket kontakter med kungarna och de som styrde och ställde. Så man kan kalla Jesaja lite för hovpredikanten bland profeterna. Jesaja-boken når ju förkunnelsens höjdpunkt om Kristus på ett alldeles särskilt sätt bland profetböckerna. Där finns julens evangelium om Jesus Kristus och det eviga riket. I Jesaja 7 och 9 kapitel kan vi läsa de tydliga profetierna om Jesus. Det finns långfredagens och påskens evangelium väldigt starkt uttalat i Jesaja 53 kapitel. Och jag tror att vi alla har berörts
av det starka Jesusbudskapet i Jesaja-boken när vi läser den. Jesaja är lite av evangelisten bland profeterna, tycker jag. Men många profeter förmedlar ju ett starkt budskap om den kommande Messias, som gång på gång påminner folket att det kommer en ny tid. Det kommer en som ska upprätta det eviga riket. Lite om profetens kännetecken. Profeten var kallad av Gud som Guds profet. Det fanns ett starkt kallelsemedvetande hos profeterna. Jag tänkte vi ska titta på Jesaja och Jeremia i det här sammanhanget. Vi går till Jesaja-bokens 6:e kapitel. Det är på sidan 670 i de här röda biblarna som finns i bänkarna. 670 i Gamla testamentet. Och Jesajas kallelse sker ju i templet, där han såg Herren sitta på en upphöjd tron, och hans mantelsläp fyllde templet. Och i den 6:e versen i det 6:e kapitlet så läser vi så här: en av seraferna flög fram till mig med ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Med det vidrörde han min mun och sa: när detta vidrör dina läppar skall din skuld blir din skuld borttagen och din synd sonad. Och jag hörde Herrens röst. Han sa: vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Jag svarade: ja, sänd mig. Det är lite svårt att läsa den nya översättningen. För när man har lärt sig vad det står i den gamla så känner man inte igen sig när man läser den här översättningen. Vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare, sa Herren. Jesaja svarade: jag, sänd mig. Ett starkt kallelsemedvetande. Vi går till Jeremia bok också. Det första kapitlet. Den 4:e versen. Då är vi på sidan 734. Herrens ord kom till mig. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig heligt uppdrag att vara profet för folken. Så vi ser att profeterna upplevde tydligt hur Gud utsåg dem till den här uppgiften. Och de var medvetna om sin uppgift, medvetna om sin kallelse. Profeterna fick ta emot sitt budskap från Gud. Och när man läser om hur Gud talade till profeterna så står det ofta: Herrens hand var över profeten. Eller: Herrens ande var över profeten. Och profeten förkunnade ju Herrens ord till folket. Och ofta så använde de uttrycket: så säger Herren. För att folket skulle förstå att nu är det inte vem som helst som talar, utan nu är det Gud som talar till oss. Det var ju oftast en muntlig förkunnelse som profeterna framförde. Men det hände också att de använde symboliska handlingar
för att förstärka sitt budskap och för att få budskapet att gå fram. Och jag tänker mig att det var precis som vi kan ha det i gudstjänsterna ibland. Vi använder dramat som ett redskap för att förstärka budskapet eller att vi ska förstå det bättre. Och så gjorde också profeterna ibland. Vad förkunnade profeterna? Den profetiska förkunnelsen gällde den situationen som folket levde i. Det gällde nuet alltså. Det kunde gälla det sociala sammanhanget. Det kunde gälla det religiösa sammanhanget eller det politiska sammanhanget. Många av profeterna hade ju goda kontakter också med det politiska sammanhanget. Man talade till politikerna eller till kungarna när de inte ville vandra Herrens väg och leva i förbundet som folket hade slutit med Herren och kungarna också var en del utav. En del kungar var ju gudfruktiga också, ska man säga, och ville leva i förbundet. Men profeterna hade oftast goda kontakter också på hög nivå, så att säga. Man talade om nuet, men man talade också om framtiden i sin förkunnelse. Och inte sällan var det en mörk framtid som profeterna speglade. Därför att folket inte vandrade på Herrens väg och levde i förbundet som man hade slutit med Herren. Och profeterna som uppträdde före fångenskapsperioden i Babel, de kallades ofta för domsprofeter. För de såg genom att det Herren hade visat dem vad som väntade om folket inte vandrade Herrens väg. Och då blev det ett tungt budskap. Det var en mörk situation som profeterna beskrev som saknade hopp inför framtiden. Profeterna fick utstå lidande. De var förföljda. Man kan läsa om att man dödade profeterna. När folket inte lyssnade till Guds sändebud, till Guds röst som var profeterna, då tvingades Gud låta folket gå i fångenskap i Babel som straff för att man inte höll förbunden och inte levde med Herren. Och folket deporterades till Babel i 3 omgångar. År 606, år 597 och år 586 före Kristus. Och den sista deportationen, det var ju samma år som Jerusalems fall. Men profeterna talade också om en ljus framtid och ett hoppets budskap mot den mörka bakgrunden så fanns också hoppets budskap. Och Jeremia skrev till de fångna i Babel med ett budskap om framtid och hopp. Och där ska vi landa i den bibeltexten i slutet av predikan. Vi går till det 29:e kapitlet. Det är på sidan 769. Jeremia 29:10.
Så säger Herren, först när 70 år har gått för Babylonien så ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte och föra er tillbaka hit. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Och när ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig, säger Herren. Jag ska vända ert öde och samla in er från alla de folk och alla de platser till vilka jag har fördrivit er, och säger Herren. Och jag ska låta er återvända till den plats jag har förvisat er till.
Det här är ju väldigt, verkligen ett hoppets budskap som profeten Jeremia förmedlar till de fångna i Babel. Han skriver alltså till dem, för han är själv inte i Babel, han finns kvar i Jerusalem. Och vad är det Jeremia gör? Jo, han, trots det mörka och det svåra som hade drabbat folket och den situation de befann sig i som fångna i Babel, så påminner han folket att Gud inte hade glömt dem och att Gud inte hade glömt sina löften till folket. Och profeterna som fanns med folket i Babel, de hade ju en stor uppgift att uppmuntra och påminna folket om att deras Gud var fortfarande folkets Gud. Och Jeremia, han gör det genom att skriva brev till folket ifrån Jerusalem. Jag vet vilka tankar jag har för er. Och det är tankar om hopp. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Och så fortsätter han med de här orden. När ni åkallar mig och ber ska jag lyssna till er. När ni söker mig ska ni finna mig. Om ni helhjärtat söker mig ska jag låta er finna mig, säger Herren. Vad har profeterna att säga till oss idag? Vad kan vi lära av deras tjänst och deras uppdrag som Guds röst och Guds budbärare till folket som de levde ibland? Och vi kan ju konstatera att profeterna stod upp som verkligen Guds röst i en situation där det var mörkt, det var svårt och det var inte ett populärt budskap som profeterna fick förmedla alltid. Men de hade valt att vara Guds röst. De hade upplevt att Gud hade kallat dem. Och trots lidande, trots svårigheter och trots förföljelse mot profeterna så stod de fast med sitt budskap från Herren. Och vi kanske kan ställa frågan till oss själva. Vem ska vara Guds röst i vår tid? Där vi lever. Ja, måste det inte vara församlingen? Måste det inte vara Guds folk som är Guds röst i vår tid? Mose, han sa vid ett tillfälle, att allt folk vore profeter. Mose kände att han hade behov av att det fanns profetröster som kunde tala in i folkets situation, ord från Gud. Och visst lever vi i en tid där vi känner att vilket behov vi har att det finns människor som kan vara Guds röst och tala från Gud, ord in i vårt sammanhang, i vårt samhälle och i vår värld. Och vi kanske tänker så här, men inte kan jag vara profet. Men jag tror att Gud kallar oss att stå upp för hans ord, även om vi inte vill säga att jag är profet. Men vi är kallade att stå upp för Herrens ord, för vi är Guds folk. Vi är kallade att stå upp för rättfärdigheten, även om det ibland kan uppfattas obekvämt i vårt samhälle och i vårt sammanhang. Men precis som profeterna som ibland tvingades att tala domsord in i gudsfolkets sammanhang i det gamla Israel, så hade de också ett hoppets budskap att förmedla till folket. Och vi har ju ett hoppets budskap att förmedla till människor från Gud. Och vi kan ta med oss ordet ifrån Jesaja-boken 29, 10 och fortsättningen som vi hade här. Att Gud vill ge oss en framtid och ett hopp. Om vi söker honom av hela vårt hjärta, så vill han lyssna till oss. Och så vill han möta vårt behov som vi har idag. Och kanske det är några av oss som upplever precis som Israels folk i den här situationen, att det är mörkt och det är svårt. Och jag ser inget ljus i min livssituation. Men precis som Gud talade genom profeten in i folkets situation, så vill Gud tala in i din och min livssituation här och nu. Om du söker Herrens ansikte, så vill han lyssna och fylla ditt behov och din längtan. Och han vill ge dig en framtid och ett hopp. Som var budskapet till Israels folk, men som är också Guds budskap till oss idag. Vår Gud är hoppets Gud. Och vi får vara hans folk. Vilken nåd. Det känns starkt. Och som Guds folk så äger vi det här eviga hoppet som profeterna sträckte sig fram emot. Och det hopp som trons människor genom historien har sträckt sig emot, som Lotta läste om ifrån Hebreerbrevet 11 i början. Det hopp som har burit trons människor genom historien under svårigheter och nöd och prövningar, och man har känt det finns ett hopp som bär genom allt. Och vi får sträcka oss mot det hoppet genom Jesus Kristus idag. Halleluja. Ska vi be tillsammans? Tack Gud för att du inte har övergett ditt folk i historien. Du vandrade med ditt folk i gamla förbundet. Och du lät dem få uppleva att du var där också när det var svårt och prövningar mötte. Tack för profeterna som fick vara din röst och tala också hoppets budskap in i svåra situationer för folket och in i svåra livssituationer.
Herre Jesus, vi tackar dig för ditt ord som vi får ta till oss idag. Och tack för att det är budskap om hopp. Tack för att du har gett oss det eviga livets gåva genom Jesus Kristus. Och där äger vi vårt levande hopp idag. Tack Herre Jesus för att du ser oss var och en den här stunden. Du ser hur vår livssituation ser ut. Och du ser vår längtan efter att du ska möta våra behov. Och tack för att du vill det. Tack för att du säger i ditt ord om att vi söker ditt ansikte så vill du lyssna och fylla vårt behov. Herre Jesus, tack att du kommer till oss den här stunden i vår gudstjänst och berör våra hjärtan med ditt ord och din ande. Tack Jesus för att vi får vara ditt folk och du är vår Gud. Och där äger vi vårt hopp. Amen.